Välkommen till Församlingsfakultetens YouTube-kanal och höstens kvällsbibelskola om en kristen människas frihet. Om du klickar på prenumerera här på kanalen så får du notiser om när nya föreläsningar läggs ut. Du kan också följa oss på Facebook och i våra poddar, FFG-podden och Predikoverkstan. Prenumerera, klicka, skriv kommentarer, ge likes. Allt det bidrar till spridningen av församlingsfakulteten i digitala medier. Så tack på förhand. Men nu till kvällens föreläsning. Frihet att tjäna. Det är ämnet för kvällen. Frihet att tjäna. Det finns en förebild till detta med evangeliets frihet i Gamla testamentet. Det handlar om uttåget ur Egypten, om hur Gud förde sitt folk ut ur Egypten, ut ur träldomshuset, ut ifrån faraos våld till livet som Guds folk i frihet. Gud hade själv sagt att han skulle befria dem för att de skulle hålla gudstjänst åt honom i öknen. Så Gud gav dem en frihet från ett slaveri i Egypten och en frihet till, nämligen att vara hans folk där i öknen med en vandring mot det utlovade landet. Och att då Guds folk fick en frihet till, en form att gå in i, det var inte oviktigt. Vi kan tänka på några nutida exempel när exempelvis Iraks befolkning befriades från diktatorn Saddam Hussein, så uppstod det först en enormt kaotisk tid. Friheten var inte alldeles lätt att hantera. Och då finns det något viktigt i detta att Guds folk befriades från ett slaveri, ett förtryck, till ett nytt liv, ett annat liv, en given form att gå in i. Och friheten, formen för den här friheten för Israels barn, det var förbundet som slöts med dem där vid Sinai berg och lagen som gavs. Så här skulle friheten för Guds folk se ut. De skulle tjäna Gud, vilket den första lagtavlan pekade på, och de skulle tjäna andra och varandra, så som buden på den andra lagtavlan pekade på. Dessutom hade de en destination som Guds folk, en riktning. De vandrade mot det land som Gud hade utsett åt dem. Och det är också en viktig del av friheten till att känna till sin riktning och vart man är på väg. Så hur gick det med folkets frihet när de nu hade befriats till att vara Guds folk? Och svaret är väl att det gick så där. De upplevde många gånger barnaskapet hos Gud, att vara Guds folk, som en bundenhet, som en begränsning, och de längtade ofta tillbaka till, ja, de kanske själva skulle säga till frihet, men det var ju egentligen slaveriet i Egypten. De talade om Egypten som ett liv i frihet. Och kanske att det egentligen var livet före Gud och Guds ingripande som de längtade tillbaka till. Ett liv där de ändå kunde få leva och verka efter eget huvud och inte efter Guds huvud. Vilket gick som det gick, att leva efter eget huvud blir som det blir. Så att fri att göra det som jag själv vill, det innebär inte självklart det som är gott och nyttigt för mig. Även om man själv tänker att det måste vara på det viset. Utan ser man på det utifrån sett, objektivt sett, så kan det mycket väl vara så att det som jag betraktar som min frihet är bara en annan typ av slaveri och bundenhet. Som är också lika destruktiv som andra typer av slaverier. Och det här är också en viktig förståelse av den kristna människans frihet. Att komma ihåg att ofriheten sitter lika mycket här inne i hjärta och tanke som i bundenheten utanför oss själva och i olika fiender. Eller som uttrycket säger, det svåra för Gud var inte att föra folket ut ur Egypten, utan att föra Egypten ut ur folket och deras hjärtan och tankar. Så man kan därför se på ökenvandringen mycket väl som Guds kamp om deras frihet, om folkets frihet. Så det som han gjorde där i öknen, det var ju att behålla dem i den frihet som han hade kallat dem till när han förde dem ut ur Egypten, ut ur träddomshuset, in i detta förbund, Sinai förbundet med allt vad det innebar, till det mål som han hade satt för dem, Kanaans land i sikte. I överförd bemärkelse, in i nya förbundets tid, så är Jesus uppfyllelsen av påskalammet under uttåget ur Egypten. Lammets blod, hans blod, blir beskyddet när Guds dom fälls och befriar människorna ur syndens och djävulens våld. Dopet, det är vandringen genom Röda havet där det gamla livet begravs och uppstår en ny människa, nämligen detta att vara ett Guds fria barn som Gud själv gjort till sitt barn. Precis som i det gamla förbundet. Och så börjar där i dopet en vandring som mer än något annat är Guds egen kamp om min frihet. Att behålla mitt hjärta och min tanke hos Jesus Kristus, påskalammet, med allt vad detta innebär. Och att varje dag leva i sitt dop, minnas det, leva ut det, dra konsekvenserna av det, bli mer och mer uppmärksam på frestelserna där i öknen under vandringen och med Guds hjälp hitta en väg ut ur både frestelserna och fallen. Som det också blev för Israels barn. Det blev frestelser och fall och Guds hjälp. Både när fallen var faktum och ibland också för att styra undan många av fallen. Och så till sist lägga märke till att ett liv i dopet är att få märka att hans trofasthet är det som för oss ända fram. Som vi sjunger i Rosenius psalm, psalm 59 i psalmboken. Och Jesus blir när oss allt fort och sköt oss och bär oss som alltid du gjort. Ja, amen, din trohet skall bringa oss fram. Lov, pris, tack och ära vår Gud och vårt land. Det är om frihet till i kristen förståelse som det här föredraget ska handla om. Frihet till. Fri att tjäna. I första avsnittet i den här serien, Kvällsbibelskolan, så introducerades vi till Martin Luther och hans lilla bok om en kristen människas frihet. Och i det här avsnittet så vill jag börja med att ta er tillbaka till huvudtesen i den skriften för att visa på hur friheten kunde ta sig uttryck i praktiken i Martin Luthers eget liv och historia. För då blir det också konkret vad han menade med det och hur vi kan förstå det också in i vår tid. Han skriver så här i traktaten om en kristen människas frihet. En kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdånig. En kristen människa är den tjänstvilligaste tjänare under allting och alla underdånig. När Martin Luther stod inför kejsaren i Worms 1521 så kan man nog säga att han levde som han lärt i den här lilla skriften. Kejsaren krävde att han skulle ta tillbaka vad han hade skrivit till exempel i den här boken och en del andra skrifter. Och så visste Martin Luther när kejsaren framställde sina krav att han hotades med bannlysning och med bannlysningen också hotet om att vara fredlös i riket. Men Martin Luther svarade att han kunde inte ta tillbaka det här med mindre än att han överbevisade av skriftens ord och klara förnuftsskäl. Eftersom hans samvete, säger han, är bundet av Guds ord så är det varken tryggt eller säkert eller förnuftigt att gå emot samvetet. Och så avslutade Martin Luther med de berömda orden: här står jag, kan inget annat göra, Gud hjälper mig. När Luther under många år hade kämpat med sin rädsla för Gud och frågade hur han kunde finna en nådig Gud, så var denna rädsla något som, ja, det gjorde något med hans fruktan. Han fruktade inte kejsaren där i Worms lika mycket som han fruktade för Gud. Så att den större fruktan, den för Gud, tog bort något av den mindre fruktan i det här fallet, kejsaren. Han hade under år plågats av den tanken, vad Gud menade med honom och hans liv. Och det hade ju under lång tid gjort honom alldeles skräckslagen, den tanken. Men det betyder också att han fruktade Guds dom mer än den dom som han nu stod inför i Worms. Och därför var det helt otänkbart för honom att gå emot ett samvete som var bundet av Gud genom hans ord. Men frimodigheten som Martin Luther visar upp där inför denna mäktige kejsare, själva kraften till att bekänna så djärvt, det låg ändå inte i hans rädsla utan i hans visshet om utslaget i Guds dom. Där han hade genom skriftens ljus och klarhet förstått, du är frikänd, du är förklarad rättfärdig inför Gud för Jesu Kristi skull. En rättfärdighet som skänktes som en gåva till att fritt ta sig emot i tro. Du är fri. Och det var den vissheten som präglade hela hans bekännelse inför kejsaren. Det var den friheten som han hade fått av Gud som stod på spel. Och som han hade skrivit om i sin lilla bok om en kristen människas frihet. Om Luther hade tagit tillbaka den här skriften av rädsla för denna världens alla mäktiga människor, så hade han vunnit en yttre frihet. Men han hade förlorat den verkliga friheten. Den som han hade skrivit om. Så när han stod där inför den makt som kunde ta både hans liv ifrån honom och hans frihet, så visade Luther vad han menat när han skrivit att en kristen är den friaste av herrar och ingen underdånig. Fienderna, de kunde slå honom, de kunde inte nå honom, de kunde döda honom. Men de kunde inte ta hans liv ifrån honom. För hans liv, det var väl förborgat i Gud. Och han hade fått visshet om, på Guds ord och löfte, att hans synder var förlåtna. Och han hade fått bli barn hos Gud. Han hade fått en herre. Gud själv genom Jesu Kristi försoningsverk. Så han var helt fri. Han hade blivit befriad av Gud själv för evigt, för alltid genom detta löfte som han fann i Guds ord. Och därför var han också fri inför människor. Men vad kunde de göra med honom eller mot honom? Det är som det står i Psaltaren 118. Herren är med mig. Jag är inte rädd. Vad kan människor göra mig? Och då får vi betänka att människor kan göra oss hemskt illa. Men är Gud för mig, vem kan då vara emot mig? Och det var just denna rättfärdiggörelse genom tron som han hade upptäckt och förstått. Som hade befriat honom från den här nödvändigheten att skydda sig själv. Att tänka på sig själv. Att rädda sitt eget liv. Så att han därför kunde vila i att Gud som förklarat att han var för honom i Jesus Kristus. Var också med honom vad som än hände i liv och död. Och här ligger också början på den andra sidan av myntet i den här lilla devisen om en kristen människas frihet. Nämligen att i fråga om tjänst vara alla underdåniga. Luther såg nämligen i ljuset som kommer rättfärdiggörelsen genom att tron att Jesus Kristus hade tjänat honom. Det fanns ingenting som fattades i Jesu tjänst för honom. Det behövdes inget och det kunde heller inte läggas till något av Luther. Av nåd alena var det som gällde inför Gud. Men med blicken på Kristus och vad Kristus hade gjort för honom så förändrades också blicken för medmänniskorna. Till att se på dem med Jesu egen blick på dem. Och med Jesu egen blick för en själv. Och hans blick, Jesu blick, ser dem som föremål för tjänst, för kärlek, förlåtelse och annan barmhärtighet. Så när Luther skrev att en kristen är alla underdåniga, en kristen människas frihet är att vara alla underdåniga, så hängde det samman med att Jesus själv var underdånig alla. Inte ens en rövare såg han ned på, utan han var beredd att dö för honom, att liksom tvätta också hans fötter som den lägste av alla slavar. Så Jesu tjänst för oss alla, var och en, varje människa, kommer alltid att vara en sån här ödmjukande faktum. Han backade inte från mina stinkande fötter, låt oss säga, och heller inte från min oväns stinkande fötter. Det betyder att i Jesu efterföljd så kommer vi alltid att vara lärjungar som måste lära av vår mästare, av hans ödmjukhet. För vi är i oss själva stolta och vi kommer att vara ovilliga att ödmjuka oss och tjäna så som han tjänar, tvätta fötter på de ovärdiga. Varför vi aldrig upphör att vara syndare som får märka att Jesus inte slutat att tvätta våra fötter. Jag vet inte i vilken mån Luther själv tänkte på sin tjänst för andra, där han stod inför kejsaren i Worms, att han skulle därmed tjäna andra. Men eftersom det var där inför kejsaren en strid om den frihet som han ägde i Jesus, som han hade blivit viss om, som han hade fått del av, så släppte också egentligen alla egenintressen. Han sökte inte att till varje pris klamra sig fast vid sitt liv och sin frihet. Och då blev också hans hjälp, hans tjänst, hans bekännelse blev till hjälp och till tjänst för andra. För hur många har inte haft en direkt nytta av hans bekännelse där inför kejsaren? Eller om man vänder på det, vad hade hänt om han hade tagit tillbaka sin skrift? Det kunde man meditera över ett ögonblick. Nu har en del gjort en stor grej utav att Luther var föredömlig i det här att stå upp för sanning och värna samvetsfrihet mot all form av makt och förtryck och underkuvande av människor. Och det är förstås sant. Andra har också lyft fram det här att Luther på detta viset blev till tjänst för sin egen kyrka, även om mottagligheten då inte var så stor. Men även om den romersk-katolska kyrkan då och ännu inte till idag riktigt förmått att på allvar ta vara på Luthers viktiga bekännelse, varken innehållsligt eller som en påminnelse om hur det komplicerade förhållandet mellan makt och sanning bör hanteras eller ibland inte hanteras, så kan man nog ändå säga att katoliker, pingstvänner och människor av alla sorter fått viktig vägledning i fråga om ställningen inför Gud och vad det är att vara fri på riktigt genom Martin Luthers frimodiga vittnesbörd och tjänst. Han var fri att tjäna när han riskerade sitt liv och sin frihet inför kejsaren i Worms. Är det inte något av detta som Paulus försöker att uttrycka i Romarbrevet kapitel 8 från vers 31? Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utgav honom för oss alla, hur skulle han annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. En sak till om Martin Luther och om frihet till. När Luther kämpat med ovissheten om Guds nåd så fick han ibland höra att den här ovissheten var bra, eftersom det drev honom till att vara ännu mer hängiven. Be mer, att göra mer goda gärningar mot människor. Men det gjorde egentligen bara att hans fromhet och hans goda gärningar och kärlek blev ett uttryck för hans självupptagenhet. Han skulle göra det här för sin egen skull, för att säkra sin plats i nåden och behålla Guds välbehag som han ändå inte visste om han hade och inte heller kunde bli viss om. Tjänst för andra blev därför något helt annat när Martin Luther upptäckte evangeliet, att allt var färdigt genom Kristi försoning och att han förklarats rättfärdig. Och en rättfärdighet som man fick ta emot som en gåva i tro. Att vara till tjänst för andra när du inte behöver det för din egen del, det gör ju att tjänsten blir uteslutande för andras skull utifrån vad de behöver. Så Martin Luther också insåg att denna friheten i Kristus innebar en frihet till att tjäna andra utan egen nytta, utan att tjäna sig själv i grund och botten. En del menar kanske att det inte blir så mycket av den här tjänsten om allt är färdigt, så att säga. Men den här invändningen glömmer att tjänsten för andra ändå hämtar både sin form och sin drivkraft i Jesus Kristus. Att tjäna som honom, så som en som har blivit betjänad av honom och fortsätter att bli det och fortsätter att behöva bli det. Det blir inte fruktlöst. Det kommer att bli till tjänst för andra. Om jag däremot gör goda gärningar för att bli viss om Guds välbehag, så gör jag för min egen skull. Då behöver jag människor som jag kan utöva min fromhet och min godhet emot, så att Gud kan ta emot mig. Istället för att förstå och tro att jag har allt. Jag har nog för egen del. Allt är färdigt. Och då tänka att människorna är inte där för mig, utan jag för dem. Så goda gärningar som en frukt av tron, det lägger märke till att människor behöver både det ena och det andra. Och att vi i Jesus Kristus har fått i överflöd för egen del och kan ge i överflöd också till andra. Ja, att älska så som vi först har blivit älskade av honom. Till sist några ord om denna frihet att tjäna i praktiken, vad det i praktiken kan innebära. Till denna frihet har Gud kallat er, skriver Paulus i Galaterbrevet kapitel 5. Friheten, det är en gåva som Gud ger. Det är inget som vi åstadkommer i oss själva. Gud ger den. Det innebär också en kallelse. Och kanske också, måste vi säga, en kamp om denna friheten. Som Luther själv, när han stod inför kejsaren, det var en kamp för att få behålla denna frihet. När han hotades med att bli av med den yttre friheten. Och djupast sett så är det Guds ande som för kampen om friheten i en människas hjärta. Det står ju så i 2 Korinthierbrevet 3 att där Guds ande är, där är frihet. Och vi kan återigen tänka på Israels barn där i öknen, hur Gud för en kamp om deras frihet. Det var lättare för Gud att få dem ut ur Egypten än att få Egypten ut ur deras hjärtan och tankar. Och vi kan tänka på det, att ett liv i dopet, ett liv i frihet, det kommer också ständigt att vara angripet av människofruktan, av dödsfruktan och annan typ av bindningar som gör att vi blir så där inkrökta i oss själva. Vi skyddar oss själva, tänker på oss själva, blir upptagna av oss själva. Vilket å sin sida blir också en plåga för samvetet. Det var inte så här Gud tänkt. Och då ligger det också oerhört nära till hands att bli oviss om Guds nåd och hans välbehag. Hur är det egentligen med rättfärdigheten från Gud när det blir så här? Vilket gör att vi kan tappa både frimodigheten inför Gud och inför människor. Så det blir som en ond cirkel. Jag är kallad till frihet att tjäna såsom ett fritt Guds barn. Men jag plågas av omgivningen och de egna begären och allt som rör sig inom mig. Så att jag tänker på mig själv och mitt eget, skydda mig själv, rädda mig själv. Vilket på nytt blir till anklagelse för mig inför Gud som ser allt och vet allt. Så det blir denna onda cirkel. Och det enda som kan avbryta det här onda mönstret, det är Guds andes verk genom evangelium. Där Guds ande är, där är frihet och där blir frihet genom evangelium. Och Jesus sa därför att uppmanade oss att förbli i honom, förbli i mina ord, förbli i min kärlek. Johannes 15. Och ni bär rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Så det är en första förutsättning här för friheten. Att förbli i den frihet som vi är kallade till. Förbli i Kristus. För i honom och genom honom är vi fria. Och blir också befriade till att bära frukt. Som andra kan ta emot. Så att Gud Fadern blir ärad. Som det står i Johannes evangeliet 15:8. Och den frukten som kommer av föreningen med Jesus, vinstocken Jesus, den smakar också därefter. Den är inte fylld av det här självupptagna och den liksom hemmasnickrade fromheten. Utan den smakar det som Jesus är och ger själv. Därför att vi först har tagit emot det av honom. Så om vi tänker på något av tänkbara frukter i våra liv som andra kan smaka och ta del av. När de härstammar ifrån föreningen med Jesus så kan det se ut så här. Generositetens frukt exempelvis. Den kommer av att lära känna Kristi nåd. Som det står i andra Korinthierbrevet 8 och 9. Som betyder detta. Att han som var rik blev fattig för vår skull. För att vi genom hans fattigdom skulle vara rika. Och att lära känna den rikedomen föder den sanna generositeten. Inte något självpressat. Eller förnöjsamhetens frukt. Den här förnöjsamheten som är fri från avund, girighet, självhävdelse. Den kommer av att ha sin källa i den gode herden och föreningen med honom, gemenskapen med honom. För vad hör vi om som den första frukten av att ha Herren som sin herde? Jo, ingenting fattas mig. Och erfar att det är sant. Det är så. Då växer förnöjsamhetens frukt. Och andra kan lägga märke till den och smaka det. Kärlek som är tålmodig och mild. Den kommer av att se på Guds tålamod, mildhet och godhet mot en själv. Som Paulus skriver, leder var och en till omvändelse. Vi behöver den var och en själva. Och när vi ser och smakar att det är så blir det en frukt också i mötet. Med våra medmänniskor. Det här skriver Paulus om i Romarbrevet 2:4. Eller kärlek som inte är upplåst. Som inte söker sitt. Eller som brusar upp. Nu citerar jag några av frukterna, kärlekens frukter i 1 Korinthierbrevet 13. Det kommer av att själv leva av Guds självutgivande kärlek. Till den största av syndare. Som Paulus kallar sig själv. Och vi andra får väl... Tänk att vi står näst efter honom i den turlistan. Att själv leva av Guds självutgivande kärlek. Det kan föda en kärlek som inte är upplåst eller fylld av självupptagenhet. Och för att knyta an till 1 Korinthierbrevet 13. Gud kan ju förstås aldrig glädja sig över orätt eller av osanning. Men med oss. Och det är i oss som är orätt och osann, så är han kärleken som bär allting, tror allting, hoppas allting, uthärdar allting. Hans kärlek, Kristi kärlek, den tar aldrig slut. Och så lämnar han också denna uppmaningen till oss att älska så som han först har älskat oss. Som en som är älskad av honom. Och som älskar också de andra syndarna. Att älska som Jesus är ju aldrig utan kostnad. Det kostar på. Precis som det en gång kostade honom allt att älska en rövare in i paradiset. Så att när vi når ut till människor, som han når ut till människor, som en Zacchaeus till exempel. Så möter vi de reaktioner som han mötte. Det står att folket i Jeriko blev förargade. Vi kan läsa om det här i Lukas 19. Men att ändå fortsätta att nå ut. Trots människors förargelser och förbittring. Så motiveras vi ändå av Jesus ståndaktiga, ihärdiga kärlek till oss. Som om vi vore den där Sackeus. Nu ska inte kärlek förväxlas med en slags snällhet i allmänhet. För vi kan märka den sidan hos Jesus också. Hans kärlek till människorna i Nazaret tog sig uttryck i att han lämnade dem. När han kom dit till Nazaret så var inte hans kärlek något annat än en gåva för dem. Det var ingen rättighet, inget som de hade gjort sig förtjänt av för att de var hans grannar eller hans landsmän. Vi läser om det här i Lukas kapitel 4. Så hör vi ju där hur Jesus predikade för dem i synagogan och förklarade varför han inte gjorde några underverk eller botade sjuka på beställning, som om de hade någon rätt till det eller var förtjänt av det. Så blev de ursinniga och Jesus lämnade dem, gick rakt genom folkhopet ut därifrån för att aldrig mer återvända dit, vad vi känner till. Vi är precis som Kristus fria till att inte sitta bland bespottare, som det står i Saltaren 1. Och på samma sätt kan vi aldrig bekräfta det som står i vägen för andra människor till att möta Guds sanning och Guds kärlek. Så Jesus blev i all sin kärlek upprörd, mycket upprörd över lärjungarna när de försökte förhindra barnen eller föräldrarna att låta barnen komma till honom. Och han var minst sagt upprörd när han rensade templet på den handel och den kommers som pågick i templet. Vilket i praktiken hade blivit ett hinder för människor att möta Israels Gud och be till Israels Gud i Guds hus. Som skriften hade sagt skulle vara ett bönens hus för alla folk. Och det fanns det inte plats för. Evangeliets frihet tar sig också uttryck i att kunna vara svag för de svaga, som Paulus talar om. Och hård mot de hårda. Och den här dubbelheten kan man lägga märke till i Paulus dubbla förhållningssätt till omskärelsen. Så till de hårda i Galatien, som krävde omskärelse från hedningar som hade kommit till tro, så var Paulus stenhård, omutlig och varnade dem: ni går miste om Guds nåd om de insisterar på omskärelsen för troende hedningar. Men han kunde samtidigt gå med på att omskära Timoteus av hänsyn till judarna i Lystra och Derbe, som man kan läsa om i Apostlagärningarna 16. Då var han svag för de svaga, för att vinna dem alla. Använd bara inte friheten så, sa Paulus, Galaterbrevet 5:13, så att den onda naturen får något tillfälle. Friheten i Kristus, den är inte avsedd för att köttets begär och lustar ska få fritt spelrum. Utan frihet är tjänst, kärlek som harmonierar med hur vi var och en har blivit betjänade och älskade av Kristus. Den kärlek och tjänst som han ger och som han måste ge var och en av oss. Så som han var med nödvändighet behövde få tvätta Petrus fötter, även om han protesterade. Ja, så som Jesus tjänade oss där på korset. När han blev en förbannelse för vår skull, som det står i Galaterbrevet 3. En förbannelse, ja den förbannelse som kommer av att ha brutit mot lagen. Där lyfter Jesus också därmed av oss lagens ok. Detta att inte leva upp till den lag som Gud har satt för oss och våra liv. Men han tar konsekvenserna av våra brott och gör oss fria. Verkligt fria. Så skriver Paulus där i samma kapitel, Galaterbrevet kapitel 5. Vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Då är ni kvar i friheten som ni är kallade till. Och som jag sa, där anden är, där är frihet. Där han får verka, där är frihet. Och då gör inte heller köttet vad det vill göra. Och frukten som kommer av att vandra i anden, de så kallade andens frukter, De tar vi först emot själva av Jesus. Så det finns en parallell här till texten om Jesus som vinstocken och frukten som kommer av att förbli i honom och att vandra i anden och att bära andens frukter. Så om vi tänker på andens frukter så är det sånt som vi tar emot av Jesus själv, näringen ur stammen. Det är hans kärlek, hans glädje, hans frid, hans tålamod, hans vänlighet, hans godhet, hans trohet, hans mildhet, hans självbehärskning i vårt ställe och för vår skull, för att vi ska smaka och se att Herren är god, för att parafrasera Psaltaren 34:8. Utan honom och hans frukt för oss kan vi ingenting göra. Men i honom och genom honom saknas inte något i vår tjänst och kärlek för andra och varandra. I honom är vi fria att tjäna en gåva och en kallelse. Med det tackar jag för att du har lyssnat. För den som är intresserad av mer teologi från församlingsfakulteten kan jag nämna att det är möjligt att påbörja en ansökan till teologiska studier nästa höst 2021. För då erbjuds på nytt det ettåriga Filippusprogrammet och det treåriga bachelorprogrammet i teologi och mission i samarbete med Fjällhaug internationella högskola i Oslo. Gå in på www.ffg.se/utbildning för att veta mer om teologiska studier hösten 2021. Vill du stödja FFG, vare sig det är utbildning eller den här digitala satsningen som vi gör i höst, så kan du ge en gåva enkelt med hjälp av Swish till nummer 123 100 8457.